Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Välkommen allihopa!
Välkomna!
Nu är det avsnitt 78.
Ja, vilket
av
avsnitt!
Yes,
vilket
det är det.
Herrans avsnitt det är.
Du, idag ska vi prata lite grann om varför min son tycker att vi är konstiga.
Ja.
Vi ska prata om konflikter, som du har mycket att säga om tydligen.
Ja.
Om det jobbigaste att leva i en relation, vad är det som är jobbigast med det? Och sen så ska vi prata om, ja, men jag har läst några spännande saker som jag hoppas att vi hinner med. Vi ska också testa dig och mig, om vi har det bra, enligt olika kriterier som någon psykolog. Hälften tramsigt. Det är, tramsigt och hälften inte.
Men det är bra att få reda på om man har det bra.
Ja, precis. Det kan du behöva veta. Och sen så har vi också en lyssnare som är i en supersvår sits där mannen som hon älskade plötsligt börjar visa helt andra sidor.
Ja.
Vi kan hinna med lite om otrohet också.
Oh, det pratar vi om för sällan. Men så här på riktigt, jag måste bara säga det, för jag har tänkt på det. Så här, vi pratar ofta om otrohet, men det är ju ett ämne som ofta kommer upp när man pratar om relationer och separationer.
Absolut.
Så det är inte så konstigt. Jag vill bara säga det.
Du ville ha en ursäkt.
Ja, nej, det är inte en ursäkt, en förklaring. En liksom,
Tror du på detta? Att detta att ha söner förkortar tydligen ens liv lite grann. Jag tror att det är med 1 eller 2 år i snitt. Tror du på det?
Nej.
Jag har läst det någonstans.
Att ha söner förkortar både för män och kvinnor.
Ja, jämfört med att ha... mammors liv förkortas av att ha söner. Det här är vad jag har läst.
Kan du i så fall ge en förklaring då till varför det skulle kunna vara så?
Som till exempel i morse när jag klev upp. Ja. Jag var uppe vid 7-tiden. Då ligger det på diskbänken en lapp från Sankt Göran-akuten.
Mm.
Där det framgår då att någon har varit på akuten och blivit sydd 3 stygn och de ska tas bort om en vecka.
Okay.
Och så, man blir ju nervös.
Ja.
Ja, då visar det sig att min 18-åring då har gjort besök där.
Ja.
Och jag har ju inte vetat något. Han har haft hjälp av vänner och så vidare. Men då när jag tittar in i hans rum så ligger han ju där med ett stort bandage om armen.
Ja.
Jag kan tänka mig att det förkortar mitt liv lite.
Ja, du menar att det blir
den oro som då ändå blir. Nej, men det är också, när jag läste det här så kändes det vettigt. För det var ett sånt slit när de var små. Nu tycker jag inte att det är ett sånt slit. Det här är, själv så tyckte jag att jag var hemskt jobbig som dotter. Jag vet inte.
Nej, jag
vi
vet
har
inte
pojkar,
heller.
Både du och jag. Bara pojkar. Du har 2 och jag har 2.
Ja, jag tänker mina föräldrar som hade 3 pojkar då. De är i och för sig nästan döda båda 2. Så
precis.
Det är, nej, jag vet inte. Det är klart att det också... Det kanske, men jag tycker också att det verkar som att döttrar tär ännu mer på nerverna. För att det är just... liksom, det här är mer oro. Spel. Ja, både fulspel också, att man, den här oron för vad ska, hur ska de klara sig, ska de råka ut för fula gubbar eller elaka killar? Det finns ju massor med saker att oroa sig för där också.
Ja, ja, men det förstår jag.
Jag hörde något annat väldigt roligt som en kompis sa, nämligen att det hade varit bättre om barnen flyttade hemifrån när de var små och jobbiga, för nu är de ju stora och härliga att ha hemma.
Alltså. Okej.
Okay. Ja,
ja. Ja. Jag vill bara säga att också att min yngsta son då, han är 18 år, så han är inte så liten.
Nej.
Han tycker att du och jag är jättekonstiga.
Varför då?
Han satte fingret på det här om dagen för att det var fredag och vi var i stan och du var hemma i din lägenhet och jag var hemma i min lägenhet. Och vi umgås ju inte, fastän vi då verkligen skulle ha kunnat göra det, du och jag. Det tycker han var jättekonstigt. Så där, och då tänker jag på att, ja, så där gör vi ofta. Att vi går hem var och en till sig, frågar inte ens om vi ska umgås. Vi bara tar för givet att vi inte ska umgås.
Vi har gett upp.
Nej, men säger det något om oss?
Jag vet inte.
Vad säger det i så fall?
Att vi inte bor ihop och att vi inte har den typen av umgänge, säger det väl.
Ja, jag men vet säger inte om det mer?
Nej, det säger just det. Sen vet jag inte om man kan... Om man...
Ja, men är det ett dåligt betyg för vårt förhållande? Eller är det ett bra betyg?
Nej, jag tycker
jag
att
vill
det...
ju gå hem ensam. Och du vill ju uppenbarligen också gå hem ensam. Ja. Man vill sjunka ner efter en lång arbetsvecka och bara liksom... Man kanske också bara vill umgås med sina barn. Sen går ju de hemifrån, men då blir det så lugnt och skönt. Ja,
de går ju ner ut på stan och ramlar och sen åker de till Sankt Görans sjukhus. Att de har väl inte så mycket glädje av det. Nej, men jag tycker att det är klart att alla har väl rätt att ha sina förhållanden precis som de vill. Jag tycker,
absolut.
Att det är, jag tycker inte att det är... Jag, eller däremot så tycker jag att det är gulligt att din son tycker att det är konstigt.
Ja.
Jag vet att han sa någon gång också att nej, ni ska ses då angående det här.
Ja.
Jag
vet, jag tycker att vi brukar, när vi är på landet tittar vi på spåret. Ja. Otroligt fånigt. Vi var extra fåniga i fredags.
Ja, det var
någon
vi.
Annan
jag
hade sagt så.
Det,
ja. Så ringde vi ju faktiskt upp och hade varandra i luren ja. Under hela På spåret.
Ja. Det var konstigt.
Det var riktigt konstigt. Men det var ändå den lösning vi ville ha.
Ja, ja.
Ja. Jag vill bara ta upp det och säga att detta är också en möjlighet. Så kan man
också absolut. Ett tips. Det är ganska bra. Det är ganska skönt faktiskt.
Nu vill du prata om konflikter. Då
vad bra. Ja, jag vet faktiskt inte om det gör det. Men för att jag har tänkt på det. Jag har tänkt på det i veckan. För att jag har haft lite konflikthantering. Nu var ju inte det i relation. Utan det var liksom mellan andra människor. Där jag då står som någon slags medlare i det.
I jobbet.
Ja, i jobbet. Men det slår mig att... Alltså, det är inte bara för att jag är så fruktansvärt konflikträdd. Utan...
För det är det ditt epitet nu?
Ja, det är det.
Magnus, den fruktansvärda konflikträdde.
Ja, det är mitt indiannamn, den lilla konflikträdde. Nej, men jag tänker så här, för i en konflikt när folk liksom tycker olika eller man har hamnat i ett gräl om någonting, så känns det som att det fastnar, konflikten. Att man tycker olika, det är ju en konflikt. Men det kan ju också gå ganska snabbt över att man säger, aha, du tycker så, jag tycker så. Vi går varsin väg, eller vi går din väg, eller vi går min väg, så där. Det kan ju vara en lösning på en konflikt.
Mm.
Men sen fastnar man i det där.
Många konflikter måste man ju faktiskt inte ens enas om.
Nej,
då kan man
absolut.
Inte gärna sluta bråka.
Ja, visst.
Man
absolut.
Kan tycka olika. Men i det här fallet var det då alltså så att ni måste enas om en väg.
Ja, man måste enas om en väg. Och jag tycker att man fastnar i det liksom för att man vill olika och man kan inte hitta en väg ur det. Då blir det en långvarig konflikt. Och jag undrar så här, många av de långvariga konflikterna, handlar de egentligen bara om att om prestige och stolthet att man inte vill att man inte kan ge sig. Förstår du att så här,
jag
det är inte det att jag skulle kunna tycka att du har rätt, men jag kommer inte att ge mig.
Känner du det så? Jag förstår att du inte känner det eller ja säg du
Nej,
har
men jag tänkte på
det här.
Ja, men jag tänkte på det här fallet att vi höll på att diskutera saker och ting. Man känner så här, nu har jag förklarat för de här två personerna att de tycker olika och att det finns ett sätt att enas. Liksom, så här, ni måste kommunicera och det finns ju absolut, bägge två parterna vill komma vidare. Men det är som att då pratar man med en av de här parterna och den personen biter sig fast i alla fall. Den känner sig vad skönt, fast vänta nu, då är jag på väg att förlora det här. Då måste jag ge
jag
med
fattar.
Mig. Och det tycker jag är så här, jag undrar om det inte handlar väldigt mycket om liksom, prestige och stolthet och just att...
Även i förhållanden.
Så även, ja, absolut, även i förhållanden att man är så där. Man har hittat en... en förklaring till varför konflikten uppstår. Och man kan ta på sig den båda två egentligen. Det enklaste hade varit om båda två tog på sig det här och sa okej, jag gör fel också och du gör fel. Vi gör fel båda två, eller vi tänker fel. Och det finns ett sätt att komma framåt. Men det där att erkänna då öppet att jag har gjort fel eller tänkt fel, det bär som emot så att man fastnar i det liksom.
Kan det vara så här då, att ju längre man har hävdat en sak, ju längre tid man har haft fel, desto svårare är det att orka se och erkänna det. Ungefär så här stora livsbeslut, att jag valde en man och han var fel. Att inse att hjälp, jag har slösat bort 10 år. Alltså att det är också sånt som man blundar för själv nästan.
Det tror jag absolut.
Och det hemska är då att då pågår det längre och längre och längre. Det här felet bara pågår, så att säga.
Ja.
För att det är en så stor insats. Det är en sån smärta att liksom inse att vi har det ju inte bra. Jag har liksom slösat så här många år och så vidare.
Ja, men det tror jag absolut. Därför att det är liksom, man bygger ju upp den där prestigen och stoltheten med tid.
Man argumenterar för
det. Liksom, så här, du hävdar saker både inför dig själv och inför den här personen. Så hävdar du saker. Du bygger på ett lager av liksom, argument och förklaringar till att du har rätt i det här.
Men jag menar, tänk om det är så här. Att det inte alls är som du säger. Att det handlar om prestige inför andra. Utan att det handlar om inför sig själv. Att om jag tillstår att jag har gjort det här felet i ditt sammanhang, till exempel i jobbsammanhanget då, så om det är jag som haft fel, då har jag ställt till en jävla massa skit. Jag orkar inte att jag har varit så dum.
Absolut.
Och att det mera inför en själv kanske, inte att man har svårt att ge med sig.
Ja, båda delarna tror jag faktiskt. För jag tror att det är både inför sig själv, att man tycker att det är så jobbigt att bekänna svagheter inför sig själv. Liksom. Man tycker det är jobbigt, jag vill ju vara en bra människa. Och att man då har byggt upp det här inför någon annan. Liksom. Jag tror att det är båda delarna.
Kanske. Ja, möjligen.
Wow.
Vadå wow? Vadå wow?
Nej, jag tänkte så här, det här Marit kommer inte hålla med mig nu, men ja, ja.
Jo du, blev du överraskad då? Du, nu ska du kort svara på den här frågan.
Okay.
Vad är det jobbigaste med att leva i en relation?
Ja, kort ska jag svara då. Alltså, då utgår jag ifrån vår relation som ju inte är så jobbig utan är ganska bra generellt. Men jag tycker att om jag ska svara på det, så tycker jag att det jobbiga är att jag behöver anpassa mig och kompromissa om en massa saker som jag inte skulle behöva om jag var själv.
Ja.
Det var ett kort svar.
Ja, men det här kommer en följdfråga.
Ja.
Säg exempel, vad kompromissar du?
Nej, men alltså, helt ärligt, det är inte så jobbigt. Men jag kan ju tänka att vi ska åka till landet en dag. Men jag vill egentligen åka till Örebro. Ah, vi diskuterar och så blir det landet i alla fall.
Mm.
Det händer ju väldigt sällan. Liksom, och jag är inte så svår på det sättet. Men det är klart att jag kan tänka ibland att ja, här hade jag kunnat göra det. Eller gå på hockey eller bla bla bla. Liksom.
Men när du...
Vänta, bara för att säga så här. Mm. Sen finns det ju andra saker i det också. Nu bor vi inte ihop så ofta, men vi bor ihop ibland. Och där måste vi också hitta ett sätt att kompromissa om hur vi ska ha det här boendet och levandet ihop. I fråga om vad vi ska äta, hur vi ska ha städat och bla bla bla. Allting runt omkring det. Som man ofta tycker olika om.
Mm. Ja, det var så mycket här nu. Men då vill jag fråga. Du säger ju aldrig att du vill göra de här andra sakerna, tycker jag.
Nej, men därför att det är det jag menar. Att jag hade nog valt annorlunda om jag hade varit själv. Men nu är jag inte själv.
Nej, men precis. Men du skulle kunna säga, nej, jag funderar på att gå på hockey istället.
Ja, men om jag överväger då, så här, vad är roligast? Vara med Marit eller gå på hockey? Nej, men det är att vara med Marit.
Ja.
Mm. Så det, jag tycker ju inte att jag blir ju inte liksom
hindrad
av det, för det är så här, ska jag gå på hockey eller ska jag gå på fotboll? Ja, men det är roligare med hockey.
Mm.
Ja. Marit, nu vill jag fråga dig kort.
Lika kort som det här.
Ja, men svara du nu vad som är vad är det nu?
Intressant nog så snuddar det verkligen vid samma sak.
Ja.
Och då tänker jag så här, att jag tänker då mer rent teoretiskt och filosofiskt, så är det just allt annat man går miste om. Just för att man är ihop. Du blir liksom en prioriterad partner på något sätt. Jag reser med dig, jag gör allting med dig. Det vill säga att jag då reser mindre med andra. Får man ens till en tjejhelg så är det liksom kors i taket. Alltså allt man inte gör.
Ja.
Jag vet inte hur livet skulle se ut om man inte var ihop. Det skulle ju på sätt och vis kanske vara rikare. Rikare. Men du, vad är det då? Vad är det vi får ut? Är det tryggheten av att liksom alltid ha någon som gör då att man vill vara ihop? Eller ja. Är det här konstiga som kallas kärlek?
Ja, jag vet inte, Marit. Du får,
jo, du vet
säkert. Nej, men jag vet, jag kan svara för min egen del.
Ja.
Och jag tycker ju, jag mäter det snarare i glädje och lycka. Att jag tycker att det är så otroligt mycket roligare att vara med dig än att gå på hockey. Om jag bara tar det exempel, för det är så tydligt. Och jag älskar dig, jag är kär i dig och jag vill vara med dig. För jag tycker det gör mig glad och lycklig. Och det är klart att så här, livet är inte längre än de här åren jag har. Och dagarna är inte mer än 24 timmar. Liksom. Det hade varit roligt om jag hann vara med kompisar, ha barn, inte ha barn. Vara tillsammans med dig, vara tillsammans med någon annan. Gå på hockey ibland. Men jag hinner ju inte alltid. Det går liksom
fast
inte.
Fast jag tror att man skulle hinna mer. Det här tycker jag man ska ta som en... Vad heter det?
Vattendelare.
Inte väckarklocka och inte tanke. Och en tankeställare.
Ja.
Man hinner visst mer. Det kanske är att man slentrian umgås vi inte, men man ska tränga in fler saker som man vill göra som om man inte bor ihop. Du och jag kommer ändå att umgås jättemycket liksom.
Ja ja, nej men så här.
Det är en helg om året så är det kors i taket liksom. Ja, ja.
Det kan jag hålla med om, men du sa det ungefär som att man var tvungen att byta ut förhållandet mot att göra mer.
Och du ska inte byta ut mig alls. Du byter så lagom.
Nej, nej.
Nu ska vi testa.
Det var ju du som var på väg att byta ut mig här nu. Så att,
nej
kom igen.
Ja. Nu när vi är så här.
Mm.
Vi tar vår lyssnarfråga här nu. Jag har kortat den en del för den var lång. Mm. Men det är en kvinna, 47 år, som skriver. Som har två större barn från ett tidigare förhållande. Och de är på väg ut ur boet. Och hon har då separerat från deras pappa för många år sedan. Och så skriver hon så här. För drygt 8 år sedan träffade jag en ny underbar man. Han hade allt jag saknat. Humor, värme, trygghet, utseende, kom överens med mina barn. Allt var bra. Vi gifte oss efter cirka 2 år. 1 år senare visade han plötsligt en sida jag inte sett. Han var aggressiv i sitt beteende, sa elaka saker som att han inte tålde mina barn, att han ville bo själv och vara särbo. Ibland ville han skiljas. Första gången det hände bröt jag ihop. Dagen efter ångrade han det mesta han hade sagt. Men det här skedde många gånger under cirka 4 års tid. Han hade druckit varje gång det skedde. Han gjorde bort sig på flera midsommaraftnar och alla sa åt mig att lämna. Och sen berättade hon att för 2 år sedan så fick hon nog och ställde ultimatum att liksom han måste sluta med det här. Då stack han och så vidare i 2 veckor. Sen kom han tillbaka, det var många turer och de har gått i rådgivning. Och så skriver hon, men nu är vi tillbaka på ruta 1. Han dricker varje helg, han blir inte jättefull, men han dricker ändå. Och han vägrar rådgivning och han bara gnäller på allt men gör inget själv. Och så skriver hon, många gånger känner jag bara att jag inte vill leva så här. Han är inte den jag blev förälskad i. Och den här kvinnan har nu då blivit, som hon säger, väldigt, väldigt trött i själen. Hon vet inte hur hon ska ta sig ur det här och hon orkar inte ens tänka att hon ska dra i allt med flytt och sådär. Hon hittar heller inget boende som funkar och hon är väldigt ensam för släkten är borta. Eller nej, alltså släkten är långt borta. Så hennes fråga är så här, hur tar man steget? Hur får man mod och ork att ta sig igenom detta? Vi behöver gå i samtal, men hur får jag honom att förstå det? Han vägrar nu. Han vill inte skilja, säger han, men tydligen inte anstränga sig heller. Hjälp mig snälla. Ni är så kloka i era tankar och ni har erfarenheten ni delar med er av. Så ge mig råd, snälla.
Ja.
Vad blir din första tanke, tror du?
Ja, men det är ju en liksom, det låter ju lite som en så här hopplös situation, eller en väldigt, väldigt låst situation i alla fall, om han vägrar att ta emot hjälp, han vägrar att gå i rådgivning eller liksom få någon som tittar på det, för att hon kan ju inte göra mer än vad hon gör för att få honom att sluta med sitt missbruk.
Nej, och det är det jag tycker att vi måste slå fast, det här är ju ett missbruk.
Ja,
hon lever ju med en missbrukare.
Ja.
Och jag ser liksom att det är det första och största som behöver liksom hanteras. Jag tror inte ens att det är idé att gå i familjerådgivning.
Nej.
Eller det, jag kanske har fel. Men min tanke är att hans missbruk, det är det som måste upphöra. Och jag tycker att hon ska lämna honom.
Jo, absolut. Det är ju på något sätt den det svaret som kommer upp snabbast liksom, att så här, det, ja. Det är klart, men det finns ju komplikationer i det också, som hon säger.
Ja, det gör det. Men om man tar den här meningen, vi behöver gå i samtal, men hur får jag honom att förstå det? Han vägrar nu. Ja. Jag tycker att den tanken ska hon släppa.
Ja, det tycker jag absolut.
För det är ingen idé att släppa med en missbrukare, höll jag på att säga. Alltså, det där lät hårt. Ja. Men det är ingen idé, för han har ett mycket större problem än deras relation.
Ja, och jag kan tycka så här, att hon har ju verkligen gjort allt hon kan för att få honom att förändra sig. Hon upplever att det är tungt och svårt alltihopa, och hon kommer inte få honom med sig till rådgivning. Då borde hon gå själv. Då borde hon gå själv i någon slags rådgivning eller terapi. Därför att jag tror att hon behöver ett sätt att sortera ut de här sakerna för sig själv, och framförallt få lite stöd i de besluten som hon måste fatta nu. Det vill säga, antingen så fortsätter jag med honom eller inte. Och om jag fortsätter med honom, hur ska jag då bära mig åt för att förändra det här? Och om jag inte fortsätter med honom, så behöver jag i alla fall stöd att ta mig ur det. Liksom.
Ja, och hon kommer inte att kunna förändra honom. Det tror jag är den första viktiga insikten. Utan han är missbrukare, och han måste förändra det själv.
Ja.
Jag tycker också att hon ska ta kontakt, kanske med vårdcentral. Och framförallt gå in på såna här sidor som Al-Anon till exempel. Som är en sida för medberoende.
Mm.
Läs om det. Mm. Det kan hända att hon är i ett medberoende och inte ser detta tydligt också. Det finns test man kan göra om man är medberoende och sådär. Jag skulle också rekommendera Djävulsdansen, en bok av Sanna Lundell och Ann Söderlund. Mm. De har skrivit om medberoende och att leva med missbrukare. För jag tror att även om vi nu naturligtvis inte kan säga något om var ska hon bo och sådär. Men om man börjar i en annan ände, sluta kämpa med honom. För han har en egen kamp som han måste föra. Och hon kommer att dra sig ner här annars.
Mm. Nej, och jag tror också att det finns, hon måste ju sätta den gränsen att så länge du håller på och missbrukar, så har vi inget förhållande. Det är meningslöst.
Ja, precis, och då måste hon också leva efter det.
Exakt, precis.
Så att hon kan i så fall vara ihop med honom sen när han har slutat missbruka.
Ja,
så att hon har nog sagt det förut, men det måste också hända, tror jag.
Men sen är det ju, jag förstår verkligen den här komplikationen med att hon inte har någonstans att ta vägen.
Verkligen.
För det gör ju också att de här besluten blir så otroligt mycket svårare. Hon vet ju säkert allt det här, men liksom det som står i vägen är, så vad är alternativet i så fall?
Men då kan det i alla fall, alltså, hon ska i alla fall sluta tro att hon kan hjälpa honom.
Ja, och kanske börja lösa det problemet istället.
Hon kan ägna sin kraft åt sig själv.
Ja.
Mm.
Och att lösa just det där problemet med vad hon ska ta vägen.
Ja, precis. Mm. Ja.
Ja, man får verkligen önska lycka till och hoppas
verkligen.
Att
det är en svår sits.
Ja.
Och det är en vanlig sits.
Ja.
Det är det, tyvärr.
Absolut.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Du?
Ja.
Otrohet tänker jag prata om nu.
Okay.
Eftersom jag tycker att det hörs så Nästan vi... så att varje avsnitt skulle ha en egen litet otrohetsavsnitt.
Ja, det ser ju du till att
ja.
Det har.
Ja. Ja, men så här, jag har fått en massa moraliska frågor som jag skulle vilja ställa till dig. Som handlar om liksom, en otrohetshistoria.
Jaha.
Och då berättar jag den för dig, så kommer jag stanna ibland och ställa frågor.
Okej.
Det är lite som På spåret.
Ja, men du, vart är vi på väg? Ja. Men du,
ja. Det här är, jag måste bara säga det, det här är en sann historia också. Det är ett lyssnarbrev som kommer in. Det är inte min historia. Mm. Det är så här, det är en man som inte har haft sex med sin fru på flera år.
Mm.
De har pratat om det, men hon säger så här, för mig är det okej, jag vill inte liksom. Men han lider av det här, han kan ju inte tvinga sig på henne heller. Och då, liksom, han vill ju fortsätta vara tillsammans med henne, men han vill ju absolut ha sex. Då kommer den första frågan till dig. Hur tycker du att han ska agera i den här situationen?
Jag tänker onani, tänker jag.
Ja.
Det gills inte för honom då.
Ja, nej, jag tror inte att det räcker riktigt.
Nej. Nej. Jag tycker att han ska ställa precis den frågan till henne. Okej, du vill inte, men jag vill absolut. Vad föreslår du att vi gör?
Ja. Och vad tror du hennes svar blir på sådana frågor i så fall?
Ingen aning.
Nej.
Hon kanske tycker att det är okej att du ligger med andra, kanske hon säger. Eller så säger hon, ja då får vi gå skilda vägar.
Ja. Okej, hennes svar är i alla fall, hon har inget svar på den frågan. Hon kommer inte att säga du får ligga med andra. Men han blir liksom, han blir sugen på en kollega på jobbet.
Surprise.
Ja visst, absolut. Mm. Och han blir liksom förälskad och de märker att de är förälskade. Ingen av dem är liksom beredd att lämna sitt förhållande. Hur ska han gå vidare med det, tycker du?
Ingen av dem, nej, men du, där snodde du ju in oss i någonting. Ingen av dem är beredd att lämna sitt förhållande.
Mm, alltså han och den här nya
kvinnan. Nej, jag fattar. Ja. Men ja, då får han väl återigen fråga sin fru då. Är det okej att jag har ett förhållande vid sidan om?
Okej, ja. Ja, det är klokt. Det gör han inte.
Nej.
Utan han inleder en affär med den här kvinnan, arbetskollegan, i hemlighet såklart. Och de har sex och de ses på hemliga platser och så. Det är ganska passionerat.
Mm.
Men sen mitt i allt detta så meddelar älskarinnan att hon vill gå tillbaka till sin man och därför gör hon slut.
Och då går tillbaka till
sin man. Eller går tillbaka, hon vill avsluta det här förhållandet och hon vill inte lämna sin man utan tvärtom. Hon vill avsluta relationen och liksom leva med sin man resten av livet.
Mm.
Den här mannen då, han blir ju helt förkrossad och faktiskt olyckligt kär.
Ja.
Hur tycker du att han ska göra då? Ska han kämpa
för... Du går han till sin fru... Du hör att jag inte har... Går till sin fru och gråter ut.
Nej, om det är förslaget så tycker
Nej.
Du det.
Nej, vad ska han göra?
Nej, men han kan kämpa för att få tillbaka älskarinnan.
Det skulle han kunna göra. Mm.
Ja, det... Ja, ja.
Ja.
Det gör han, men han lyckas inte.
Okej.
Faktiskt. Han får inte tillbaka henne då, men han är ju kär i henne liksom, och han lever med sin fru.
Ja, och jag ska säga att jag är inte egentligen ett dugg sur på den här mannen, för precis så där kan livet vara.
Mm.
Det lät som att jag var hånfull, men det är för att du lägger ord i min mun.
Ja, förlåt. Ja, det var inte meningen.
Nej, men så där kan ju livet vara, absolut.
Absolut,
jag har full förståelse för det. Mm.
Men ska han då liksom, nu står han i det här dilemmat, han är kär i en annan, han vill inte lämna sin fru.
Varför vill han inte lämna
Men han är trygghetsberoende, eller han är ju på något sätt, de har barn ihop och livet är ganska lugnt och skönt hemma. Hon är ju snäll och trevlig och så. Ska han då försöka få det bra med frun? Ska han liksom kämpa för att få det här att funka med frun? Hur ska han bära sig åt för att glömma älskarinnan egentligen? Eller ska han separera? För det är ju ett alternativ också.
Jag tycker återigen att han ska prata med sin fru. Under dessa nya omständigheter, nämligen att han har bedragit henne. Vill hon då fortsätta med honom?
Exakt, och då kommer nästa fråga.
Aha.
Därför att det här är ju en person som finns i deras bekantskapskrets. Det är en kollega på jobbet, så hon vet ju vem det är.
Alltså, nu, så här, det gifta paret i deras bekantskapskrets finns den här älskarinnan.
Ja. Hon vet ju vem det är, för det är en kollega på jobbet. Liksom.
Ja.
Inte, ja. Om han nu berättar för sin fru, han vet inte vad som händer, men han riskerar att då outa den här kollegan på jobbet. Att frun blir tokig och ringer upp till hennes man och säger, vet du vad våra partner har gjort?
Mm.
Ska han ändå berätta för sin fru?
Jag tycker det. Att har man någonstans här i världen lojalitet med någon, så är det väl kanske med den man har ett förhållande med. Lojaliteten mot henne, Den är ju lite bränd redan. Men den bör ju vara starkare än gentemot älskarinnan.
Mm.
Och det där borde han ha tänkt på lite innan i så fall.
Ja, alltså,
det där kommer med själva paketet. Ja. Att sånt här kan hända.
Ja. Precis.
Så om han vill ha någon som helst chans hos sin fru så får han nog liksom...
Det är dags att berätta alltihop och han får ta de här riskerna. Att nu
ja,
är liksom
han har ju väntat för länge med att berätta
absolut.
Det. Mm. Det kan ju vara så att det kommer andra vändan annars också.
Ja.
Jag menar att älskarinnans man kanske får veta och ringer upp också.
Han gör det.
Vad gör han?
Han berättar för sin fru.
Aha.
Och hon blir naturligtvis förkrossad, men hon köper ändå det och säger att jag vill att du och jag fortsätter. Men för hans del så hamnar det ju jättesvår, och det här är ju sanningen, det här är kanske liksom en parentes där alltihopa, men han blir då, han har ju gått till sin fru och varit ärlig för att försöka lappa ihop det. Han kan inte glömma älskarinnan som befinner sig på hans jobb varje dag, och han blir utbränd och kan inte gå till jobbet. Hur ska han ta nästa steg i den här situationen? När det liksom, vart han än vänder sig så är det bara saker som påminner honom om en massa jobbiga saker.
Ja, han måste ju leva igenom den här sorgen. Sorgen att han får inte ligga hemma.
Nej.
Och han får inte ligga med sin älskarinna. Och han är olyckligt kär i henne. Alltså det här är ju sånt som händer i ett liv.
Ja, precis.
Så tänker jag.
Ja.
Att såna här känslor, de får man ju leva igenom helt enkelt. Tills man har läkt och skrapat ihop sig. Det här är klart att det har varit ett trauma. Men jag tänker också att hans grundproblem, nämligen att han inte har sex med frun, det kvarstår ju.
Exakt.
Så jag vet inte vad lösningen för honom egentligen i praktiken är.
Nej.
Alltså det här är ganska lärorikt, för att om han från början hade varit liksom lite kraftfull. Nu har han ju gjort alla ledsna. Han har gjort frun ledsen också,
visst,
och sig själv också. Om han hade kanske varit lite mer, haft lite mer konsekvenstänk, så kanske han hade separerat. För då hade han kanske kunnat hitta en partner som han kan vara lycklig med.
Precis.
Det här blev inte alls bra.
Nej.
Och det är naturligtvis också en sorg, men ja, vad man ska göra med sina känslor, det är ju, det var så klokt som någon sa, att människor hon var psykolog, och människor hör hela tiden av sig till henne och frågar, hur ska jag göra för att slippa de här känslorna? Hur ska jag göra för att inte känna så här? Och då sa hon att det du önskar, det är att känna det som döda människor känner, nämligen ingenting. Alltså att leva innebär
absolut.
Det här.
Absolut, visst. Det är ju helt sant, det är ju jättebra sagt, både av dig och den här psykologen.
Mm.
Nej, men det är jätteklokt. Men sen handlar det också om att man faktiskt måste fatta beslut och ta konsekvenser av de besluten man fattar. Det vill säga att liksom, okej, i det första läget jag väljer att faktiskt, när jag blev kär i den här älskarinnan, gå vidare med det. Ja, men det kommer att bli konsekvenser av det.
Ja.
Alltså redan där borde man överväga, vänta nu, om jag gör det här, vad skulle kunna hända sen?
Och så
sen,
är
och
vi
sen,
inte
sen.
Så kloka alltid.
Nej,
och det är vi inte.
Nej.
För att vi styrs av kanske, ja men förälskelse gör ju vem som helst galen i skallen.
Absolut. Jo, men det förstår jag. Men då menar jag att där borde man, liksom erfarenheten och kanske den här podden kan tala om för folk att stanna upp lite grann, bara tänk efter vad konsekvenserna blir.
Ja.
Finns det ett annat beslut du ska fatta innan du gör det? Det vill säga, ska jag säga till min fru, det här håller på att hända?
Mm.
Eller ska jag säga till henne, nu är det slut? Eller liksom, därför att den här, att inte berätta leder ju till större och större svårigheter. Man målar in sig
han ett jättelitet. Han trodde ju att han skulle klara sig ur detta.
Ja, det måste han ju ha gjort.
Att han bara kanske skulle ligga med henne, att det inte skulle bli så starka känslor och att det skulle kunna vara så.
Ja.
Nej, men bra.
Ja.
Det var en moralitet som en sån här typ av saga heter. Det var inte en saga. De där glasögonen låter mycket när de håller på.
No.
Så, nu rycker de.
Bort med dem. Nej, men moralitet. Jag tror att det här är väldigt, väldigt vanligt.
Oerhört.
Kanske att man bara hamnar i några av de här liksom, dilemman.
Mm.
Ja. Men att man i alla fall, alla flesta människor har upplevt något av dem någon gång.
Oh ja.
Så att jag tycker att det är viktigt ändå. Och liksom, man kan gå igenom den här historien med sig själv,
men,
och säga hur skulle jag själv göra?
Ja, och hur skulle du ha gjort? Skulle du ha stannat redan på ruta ett? Som om du och jag har ett par här nu. Och du tycker att vi har ett taskigt sexliv.
Ja.
Du skulle ta upp det med mig. Ingen ändring sker. Det är också då lätt hänt att man blir kär i någon annan naturligtvis.
Absolut.
Nej, men... det är ju det som är det farliga. Ja. Så att säga.
Jag tror att jag skulle ta upp det med dig.
Innan det här... du skrev till verket ja, med någon ny.
Ja, mm. om det var problemet. Liksom.
Ja.
Ja. Det skulle jag nog vid min ålder göra.
Mm. Här kommer dagens tramsigaste punkt.
Okej.
Okay. Ja, kan det bli tramsigare tänkte du?
Nej.
Nej. Men då, jag läste någonstans så här, ett så här har vi det bra test.
Ja.
Och jag tycker punkten är ganska fåniga, men jag tar dem nu och så testar vi oss själva. Och sen så säger vi också om vi tycker är det här relevant överhuvudtaget som ett test på om man har det bra eller inte. Okej, okay. Ett par som har det bra har enligt det här då gemensamma intressen. Nu ska du först svara på, tycker du att du och jag har det?
Ja, det tycker jag att vi har.
Ja.
Ja.
Och tror du att det är viktigt för förhållandet?
Ja, men jag tror att det är viktigt att man har... inte samma intressen, att man delar allting, men att man åtminstone har samma liksom, några gemensamma intressen så att man får någonting att prata om ihop. Liksom.
Ja. Jag tror att du och jag har sjukt många gemensamma intressen.
Ja, det...
Sen har vi några som är väldigt olika. Du har ditt band och jag måste hålla på med trädgård och sådana där saker.
Ja, men det är...
Men,
ja.
Och jag... Men det är väldigt mycket. Vi jobbar ju mycket ihop nu också.
Ja,
och där
absolut,
är det hemskt mycket sånt.
Men jag tror, jag tror att det är viktigt att man kan liksom prata om samma saker så att inte den ena är hjärnforskare och den andra liksom, förstår du, så att man bara är helt olika världar. Jag tror att det, på något sätt måste man liksom kunna mötas och prata om saker.
Ja, men det kan ju, det behöver inte vara yrkesgrejer. Det kan ju vara
blåbärskocken.
Ja, visst. Okej, nästa. Går hand i hand.
Va?
Ja.
Fysiskt?
Ja. Alltså när man ut och går så går man hand i hand.
Nej, vi gör inte det.
Nej, och vi har det faktiskt bra ändå.
Men vet du vad? Vi går... Jag tycker ofta du stoppar in armen i min arm som ett gammalt par.
Ja.
Men det är gulligt. Det gör vi. Vi går inte hand i hand.
Jag skulle inte sätta ett betyg på ett par kanske utifrån det, nej.
Men... Nej, det skulle jag verkligen inte göra. Jag tycker inte att det är ett tecken på att man...
Okej, här kommer nästa.
Ja.
Kramas så ofta man kan. Tycker du att du och jag kramas så ofta man kan? Och tycker du att det är viktigt?
Ja, så ofta man kan, vet du, 17. Men ofta, och det där måste ju vara... Jo, jag tycker att vi kramas ofta, det tycker jag.
Jag tycker inte att vi kramas så ofta.
Nej.
Men
får jag bara fråga så här, skulle du vilja att vi kramades mer?
I så fall så skulle jag väl bara krama dig. Det är bra som det här.
Ja.
Det kanske ändå är ett tecken på någonting.
Jo, men det tror jag. Jag tror att det, att det liksom den fysiska viljan att ta i varandra, den är viktig. Mm. Den säger någonting om man tycker om varandra, om man har det bra.
Säger att jag älskar dig varje dag. Gör vi det och är det viktigt?
Duger det med sms?
Ja.
Ja. Men då säger vi det varje dag, tycker jag, på något sätt.
Det gör det nog.
Däremot så vet jag inte om jag tycker att det... Jo, det är nog ett tecken på att man har det bra. Det tror jag att man också liksom talar om. Ja, både verbalt och med kramar och sådär.
Okej, här kommer den till då. Att man säger godnatt varje kväll, även om man har bråkat.
Ja, det är ju en gammal klassiker på något sätt.
Ja. Som då visar att det vi har tillsammans är större än dagens konflikt, ungefär så.
Jo, men det gör vi väl. Alltså det kan ju hända ibland att vi har någon så här jättekonflikt och man bara inte säger någonting
typ
på kvällen.
Typ en gång om året kanske.
Ja, typ så. Mm. Och då är det ju väldigt påtagligt att det är någonting allvarligt också, kan jag tycka. Men annars är vi noga med att säga godnatt varje kväll på sms.
Ja. Frågar hur dagen har varit.
Ja, men det tycker jag vi gör.
Ja, det gör vi faktiskt.
Och det tror jag också är viktigt att man visar intresse och att man...
Ja, men det är det här som är så bakvänt med sånt här. Du säger att det är viktigt att man visar intresse. Jag säger det som att det är viktigt att man är intresserad.
Ja,
för
absolut.
Inte skulle jag fråga om jag inte var intresserad liksom.
Nej, men...
Det är det här som blir bakvänt med såna här tester. Jag säger godnatt för att jag vill säga godnatt, inte för att jag vet att det är viktigt. Jag hatar tanken att man ska underhålla förhållandet liksom.
Mm.
Att man ska, jag vill att det här ska komma automatiskt, och jag vet att det är idioti, att man knappt får säga så.
Man får.
Ja, jag sa det också.
Men det är naivt.
Det är naivt.
Ja,
jag kan säga att för mig, om det är så att du anstränger dig för de här sakerna, eller kommer det inte automatiskt alltså?
Jo, det kommer automatiskt. Det kommer från själen.
Eller är det så att jag måste krama Marit för att underhålla vårt förhållande?
Nej.
Så jag menar egentligen, det är det här jag menar på sätt och vis också. Ja, det kan vara perioder när man måste anstränga sig för att för att behålla ett förhållande, kanske som när man har små barn och såna här saker. Men om man hela tiden ska anstränga sig och säga jag älskar dig för att man typ har ställt klockan för att man vet att den ska plinga så man kommer ihåg det liksom. Mm.
Men man kan ju, med det så kan man säga, men jag har redan sagt att jag älskar dig. Det vet du ju, du behöver inte tala om för dig.
Nej, men alltså man överväldigas ju av en känsla och då säger man det. För att och man känner det just då.
Ja, okay. Så det, varje gång du säger det så är det för
att... surprise, jag menar det.
Nej, men jag menar så här, är det för att du överväldigas av en känsla? Kommer känslan så här, gud, jag älskar den här människan så mycket så att nu säger jag älskar dig? Det är en ärlig fråga.
Ja. Okay. Medan du har ställt klockan när du säger, eller?
Ja, den plingar till.
Ja, oj då, jag måste underhålla vår relation. Jag kramar Marit nu och frågar hur dagen har varit.
Ja, nej då.
Nej, det jag vill säga med det här det är att jag är lite trött på att även om ett förhållande då inte är bra så ska man se till att det är bra med de här ansträngningarna. Och jag vet inte om det blir så bra då.
Jag tror att det är så här...
Tålsamhet måste inte finnas.
Nej, men det är väl en annan fråga kan jag tycka då. Alltså det är väl en annan sak.
Ja, men det är ungefär som att man med de här sakerna ska laga sånt som är trasigt.
Nej, men på samma sätt som det går upp och ner i allting så är det väl vissa tillfällen när man känner att fan, jag måste skärpa mig lite grann. Jag är ganska dålig i det här, jag är inte tillräckligt uppmärksam.
Mm,
har du aldrig så?
Om jag har aldrig så, hur då?
Att du känner att jag har inte brytt mig om, eller jag har varit lite låg, eller jag har jobbat för mycket, eller varit hit och dit, av olika skäl. Ja.
Men jag är ihop med dig för att jag tycker om att vara med dig, och då kommer de här sakerna automatiskt. Jag vill inte se det som att jag måste vara ihop med dig, och om det är dåligt så måste jag lappa med såna här saker. Det är bara det.
Så om det börjar bli lite dåligt, då sticker du? Nej, är det så du tänker?
Nej, men det beror på varför det blir dåligt.
Ja, men då för att det känns inget kul. Det är så här, jag har jobbat alldeles för mycket.
Men då vet du att jag har jobbat alldeles för mycket. Då vet jag ju...
Du sa att det var jag som jobbade för mycket.
Att du har jobbat för mycket.
Och inte brytt mig om det tillräckligt. Jag har inte hunnit med för att jag har haft så himla mycket att göra.
Ja, men det skulle jag väl fatta.
Okej.
Okay. Jag vet inte, jag tänker kanske fel. Men jag tänker så här, om man har det dåligt på jobbet, om man inte trivs på jobbet. Med det här resonemanget så skulle man då göra en massa saker så att man får det roligare på jobbet. Man skulle liksom anstränga sig sådär då.
Ja.
Finns det inget läge när man ska sluta på
jobbet? Jo, absolut. Det är klart att det finns. Men det kan ju också handla om en själv. Att man själv måste göra någonting för att förändra situationen. Det kan ju vara liksom... Ja, att du själv har blivit slö eller du själv har inte tagit tag i saker eller vad som helst. Det kan ju bero på dig att det är dåligt också. Då kan ju du göra någonting åt det.
Ja, men det kan också bero på att jag har förändrats och vill någonting annat.
Ja, och då, det måste du komma fram till. Då, det är klart, om du inte vill vara på jobbet längre och tänker helt andra tankar eller vill någonting annat, då ska du väl sluta.
Mm.
Det är klart.
Mm.
Men det är ändå så här, det är ju väldigt enkelt att säga, men så fort det inte känns bra så slutar jag på jobbet.
Men jag tycker inte att det är så enkelt. Nu har du och jag varit, hur länge har du och jag varit ihop?
Nej, men du vill inte veta det.
Nej, det är jättemånga år.
Ja, det är jättemånga år.
Och det bygger inte på att jag har ansträngt mig, utan det bygger på att det är en matchning.
Ja, det är bara vi är ihop.
Ja, du kanske har ansträngt dig jättemycket, men som sagt, bara vi är ihop.
Ja.
Det här är dagens råd som jag nu ska ta.
Ja.
Mm. Och då handlar det om närvaro. Jag var nämligen med i en podd som heter Närvaropodden. Och jag kan säga till sen när det avsnittet kommer ifall någon vill lyssna. Men det var mycket spännande som sades där. Och han som driver den har skrivit en bok. Och den heter Handbok i närvaro. Och han heter Bengt Renander. Mm. Jag tänkte faktiskt läsa lite kort ur den. Det blir som en liten läsestund. Men det handlar om det stod så klart, han skriver så bra här. Just våra tankar och vår oro. Närvaro handlar ju om att vara i nuet.
Mm.
För är man i nuet så har man det ganska bra. I nuet så funkar vi. Medans är vi i det som har varit så kan vi liksom gräma oss. Man grämer sig för hur det har varit eller man spolar tillbaka och känner obehagliga känslor. Liksom när vi tänker framåt. Man känner oro för hur saker ska bli. Nu läser jag lite så här. Tankar väcker känslor. Du får gärna avbryta med att ställa frågan.
Absolut.
Tänker vi på något hemskt blir vi oroliga. Tänker vi på något roligt blir vi glada. Tänker vi på något tråkigt blir vi ledsna och så vidare. Om du tänker på att din älskade har träffat en annan så är känslan av sorg och oro väldigt lik den sorg och oro du skulle känna om det hände i verkligheten. De fysiska förnimmelserna är lika. Tryck över bröstet, klump i magen eller vad som nu händer i din kropp när du känner sorg och oro. Känslorna och de fysiska förnimmelserna känns likadana om de kommer från en tanke eller om de kommer från verkligheten. Därför är det fullt möjligt för en människa att må dåligt trots att hon egentligen har det bra i verkligheten.
Mm.
Förstår du?
Ja, absolut.
Jag tycker att det är så väl beskrivet. Och jag, i mångt och mycket så tänker jag att det här är vår tids gissel.
Ja, säg hur?
Jo, för att vi... Alltså vi har det ju så bra, de allra flesta av oss. Alltså vi kan göra det känslomässigt jättesvårt. Men ofta har vi, men även om vi har det bra så att säga,
ja,
så oroar vi oss väldigt mycket. Jag kan oroa mig för barnen, jag kan oroa mig för det ena och det andra. Fastän det liksom här och nu är bra.
Mm.
Så egentligen så skulle mitt råd då i all sin tramsighet bli att fokusera lite mer på här och nu, om du inte har ett rent helvete, för då måste man göra något åt det. Men liksom, annars, fokusera lite mer på här och nu. För nuet är ju liksom den enda tid vi lever på något sätt. Så att, och kanske också köp den här boken, Handbok i närvaro. Jag tycker den var väldigt, den verkar väldigt bra.
Jag bara läst lite jag tycker att det är klokt. Jag tycker att det finns liksom så här aspekter av det också. Att man ju, jag kan tycka att det finns en nytta också med att tänka obehagliga tankar, tänka glada tankar också. Man kan ju liksom bli lycklig av att tänka,
ja,
tänk om
vi
satt på en sandstrand. Och jag tänker också vår tid, vi tittar så oerhört mycket på serier och man upplever saker genom andra. Man får en massa sådana här känslostormar av det man ser och har omkring sig. Och någonstans så tror jag att det där också är bra. Liksom. Det är en slags förberedelse.
Det är väl härligt. Allting som man njuter av,
absolut,
även om det är serier.
Ja. Och även liksom de här sakerna man har bakom sig, att det finns, det är ju inte bra om man går och grämer sig, det är ju verkligen inte bra.
Nej.
Men att de minnena man har kan ju också vara positiva.
Ja, men det var inte det, det var inte de positiva.
Nej, okay.
Som man pratade om, utan det som gör en, det som tar ner en, som,
ja,
om, det,
absolut,
som om man nästan upplevde det nu. Men jag har också brottats med det där, för jag när jag oroar mig för saker, så handlar det ibland också om hur ska jag lösa det här problemet.
Mm.
Så det kan ju också vara en förberedelse, som du säger, för att lösa någonting.
Ja.
Men när det är rent ältande och oro som går för egen maskin, för det är nästan så det kan bli ibland också.
Absolut. Jag tycker ju att det där är klokt. Jag tycker ju liksom det är verkligen så här, försök att befinna sig i nuet och vara där. Det är så roligt, för den här helgen så har jag haft en så här gnagande oroskänsla av, och jag vet ju precis vad det är.
Mm.
Och för det är liksom saker
det
som ligger framför mig. Nej, det är för jobbigt att gå in på, men det är saker som jag vet ligger framför mig och problem som jag måste lösa, liksom val jag måste göra, och det där är, det är jobbigt.
Det har smittat in i din lediga helg.
Ja, absolut. Ja, fast samtidigt så kan jag känna så här, jag visste ju vad det var. Jag vet, det här är det, och jag förstår min oro, men jag kan inte göra någonting åt den här helgen. Så att jag lägger mig och tittar på tv, och jag gör saker. Förstår, jag har inte ägnat tid åt det. Känslan finns där, oron, men jag har inte hållit på och ältat och förstört min helg med
det. Nej, det är bra.
Det kan ju också vara liksom
Och som vi har nämnt någon gång annars, om man är väldigt lagd åt oro, så finns det ju en ganska verksam terapi tydligen, där man bestämmer ett klockslag.
Ja.
Alltså om du är jätteorolig, så kan du fösa dina tankar genom att säga så här: nej, men jag har bestämt att idag får jag oroa mig mellan klockan 5 och 6. Att du liksom, att det då blir lättare att hantera.
Absolut.
Det är också ett råd.
Och också kanske som du säger ofta, att man sätter upp en deadline för det där beslutet. För det handlar ju ofta om liksom beslutet.
Hur ska jag göra?
Mm. Då säger jag, det måste vara klart på tisdag klockan 16.
Mm.
Ja.
Ja, mer än så hade jag inte att säga.
Nej, men det var bra. Det var väldigt nyttigt.
Det var en lös tanke, men det är någonting med det där. Mm.
Vi säger tack för den här gången.
Ja.
Tack Marit.
Och om ni vill så blir vi jätteglada om ni prenumererar på vår podd på iTunes och Acast. Mm. Eller där ni lyssnar så att säga. För det hjälper oss att bli mer synliga på ett sätt som vi knappast själva begriper. Men vi vet att det är jättebra. Ja. Och dessutom får ni då påminnelser om när det kommer ett nytt avsnitt.
Exakt.
Vilket det gör varje fredag. Mm-mm. Och hör av er till info@skilsmassopodden eller på vår Facebook-sida.
Ja.
Ja, tack snälla ni.
Tack.
Hej då.
Hej då.
Skilsmässopodden produceras av Makeover Media. Och vår bok kan du köpa i bokhandeln och på nätet. Och boken heter Lyckligt skild. Hitta den kloka vägen före, under och efter separationen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.